Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Hallå, hallå och välkomna till Barnet går med mig, Nina Campioni, och med dig, Paulina Gunnardo. Välkommen.
Tack.
Är du redo för lite härliga lyssnarfrågor som har trillat in till mejlkorgen?
Ja, det här är dotter om det roligaste jag vet.
Men eller hur? Ja. Jag tycker också det är så sjukt skoj. Och det är så kul att det också verkar som att det börjar liksom rulla på ute hos lyssnarna också. Att ni har lärt er att vi då och då har de här lyssnarfrågor till fällena. För nu har det börjat ploppa in fina frågor lite hela tiden. Och har du en fråga kring föräldraskapet, kring barns utveckling och så vidare, så var inte rädd för att skicka den på vattnetgar@gmail.com. Det går såklart bra att vara anonym med sina frågor också. Det är bra att man skriver det då. Annars är det bara att köra på, så tar vi liksom upp de här frågorna allt eftersom här i programmet. Och kommer det fler frågor, ja då kör vi ju liksom lyssna frågor oftare helt enkelt. För det är väldigt, väldigt kul som sagt att få de här olika frågeställningarna till sig. Men ska vi först kolla läget? Hur mår du, Paulina?
Ja, jo, men jag mår fint, tycker jag.
Ingen vabb idag?
Nej, ingen vabb. Peppa. På ett tag.
Ni har ju haft er beskärda del av det här året, kan man väl säga.
Ja, exakt. Och det har ju varit förkylt också. Så det har inte varit bara liksom vabba friska barn, utan de har ju verkligen varit förkylda.
Ja.
Men nu är Peppa Peppa. Hon har börjat på utomhusförskola. Så nu verkar det som
då
att hon har
hoppas att det gör susen.
Mm.
Ja, härligt. Det sägs ju att det ska, att de här ur- och skurförskolorna håller barnen friskare. Mm. Finns det någon evidens på det, vet du det?
Ja, alltså jag googlade faktiskt på det förut. Och tydligen så, enligt någon forskning i alla fall, så hade de lika många infektioner och liksom förkylningar och så. Men kanske inte var sjuka lika länge eller lika mycket. hörde jag någonstans ifrån. Men sen är det klart att när man är ute i friska luften och inte lika nära varandra kanske så...
smittar man inte lika mycket.
Precis. Ja.
All right. Det var en liten bonusfråga helt enkelt. Vi drar igång med lyssnarnas frågor då. Hej, vi har en tjej på snart 6 år som vad vi förstår har kommit in i den så kallade lilla tonåren. Det är känsloutbrott nästan jämnt och det påverkar alla i familjen. Hon är äldst då av 3 syskon. Hon har alltid varit en känslostark tjej så vi jobbar dagligen med hur vi ska bemöta henne på bästa sätt och hjälpa henne att hantera känslostormarna. Men det som jag har svårast att bemöta är när hon svär. Hon kallar oss djävulmamma och djävulpappa dagligen och hon har även börjat säga det till kompisar och sina morföräldrar. Hur hanterar man det här på bästa sätt? Tack snälla för allt bra ni gör för oss föräldrar med denna podd. Tack så hemskt mycket.
Ja, verkligen.
Det var fint sagt. Tack. Ja, svärande barn.
Ja, och lilla tonåren dessutom.
Ja, precis. Ska vi prata lite om lilla tonåren först?
Ja, det kan vi göra. Alltså, lilla tonåren är ju någonting som inträffar runt 6-årsåldern. För en del barn lite tidigare. För en del barn lite senare. Och som vanligt så säger man att barnet går igenom jättemycket den här, under den här tiden. Det händer väldigt mycket med dem. De börjar förstå liksom sin plats i ett nytt sammanhang. Många barn har börjat förskoleklass. Och då är de på liksom en skola. De har börjat kunna mycket mer själva. De behöver och får ta mer ansvar. För att de kan ta mer ansvar. Men det kan också bli en liten krock mellan att så här, oj, nu var jag stor. Och skulle klara mig mycket mer själv på en skola än vad jag gör på en förskola. Man ska kunna gå in i en matsal och ta mat själv och sitta ner, följa regler, vara tyst i klassrummet, passa tider, alltså du vet. Och samtidigt såklart känna att man behöver vara ja, men lite liten, behövande. Det kan vara lite pendlande mellan det där och då, det blir lätt mycket ja, men starka känslor och det är ofta en stormig tid liksom. Så det kan vara en tur.
Känner igen det?
Ja, och
som vi har haft det hemma här också.
Ja, ja men exakt, de flesta går igenom det i någon utsträckning.
Någon liksom.
Ja, men exakt. Och det är som hon säger också, att det påverkar hela familjen såklart. Är det någon som har en stormig tid så påverkar det ju alla andra liksom.
Ja, precis. Och det är också svårt det här. Liksom. Nu ska vi gå in på det här med liksom svärande och så. Men i mitt fall, jag tror att vi har pratat lite om det tidigare också. Att vår dotter då när hon var i den här fasen att var så fruktansvärt otrevlig hela tiden. Och det tär ju på en. Och liksom, även om man liksom försöker vara den mest förstående vuxna människan man kan. Så blir det också, liksom, sätter det ju stopp någonstans. Man pallar ju inte ta så här... Liksom, otrevlig liksom pikar slagna mot en liksom, men liksom så här, mentalt hur mycket som helst. Nej. Det pallar man ju bara inte.
Nej. Och det är också viktigt
hur
att signalera.
Hur sen man än är liksom.
Ja, och det är också alltså, viktigt att signalera till barnet så att i samband med, även om man liksom kan sträva efter att liksom behålla lugnet, behålla tålamodet, ha förståelse för barnet, det är ändå det vi ska sträva mot, även om det inte alltid liksom blir så jämnt, särskilt inte om det är en period som är lång och kanske intensiv och mycket utbrott och sådär. Då måste man vara schysst mot sig själv också och förstå att man orkar inte mycket som själv, hur mycket som helst själv heller, men men att man också såklart visar att så här, det, vad det får för konsekvenser för andra personer. Det är jätteviktigt för barn att få med sig. Att veta att det här tar jag illa vid med. Det här är faktiskt ett schysst sätt att uttrycka det på. Men jag ska hjälpa dig att hitta andra sätt. Liksom.
Ja, men exakt.
Ja.
Att man får uttrycka sina känslor men inte liksom bete sig hur som helst.
Typ. Nej, men exakt.
Ja. Men ska vi gå in på det här då, det specifika fallet här med svordomar och öknamn kanske man kan kalla det för. Vad gör man?
Ja, men jag hade haft henne framför mig, hade jag frågat om det var några särskilda sammanhang som hon svor. För det här verkar inte vara liksom, inom situationstecken bara svordomar som typ används som mera förstärkning av andra ord eller uttryck. Liksom, utan mer i syfte att faktiskt markera något, uttrycka frustration. Det blir ju liksom kränkande. Det är skillnad på att säga fasen vad kul det där var, liksom, än att säga
ja, visst.
Din jäkla bla bla bla, liksom.
Mm, mm.
Så i vilka sammanhang svär hon? Vad händer i de sammanhangen? Vilken respons får hon från andra? Vad händer innan? Vad tänker hon? Vad känner hon? Att liksom försöka också förstå henne. Är hon arg? Är hon frustrerad? Är hon trött? Är hon besviken? Är hon ledsen? För ibland är det ju sådär, om de här svordomarna kommer ut i form av någon slags ilskeutbrott, säger vi, då kan det ju vara så att man egentligen är ledsen, men det kommer ut som en explosion. Så att liksom, det här kallas ju för mentalisering, lite av att man sätter ett frågetecken på personen och säger, okej, nu ska jag försöka ta reda på hur du har det. Vad händer inuti dig, liksom? Så det är väl ett sånt där första steg, och också att utifrån vad man får då för svar, hjälpa henne att uttrycka det med andra ord, på andra sätt. Hjälpa henne att själv förstå vad det är som händer i henne. Mm. Så. Men också som vi precis pratade om, det här med vikten av att hjälpa henne se också vilka konsekvenser det kan få för andra människor. Därför att det här med perspektivtagande, vi har ju liksom en som medfödd förmåga till empati. Det finns ju i oss som människor från det att vi föds, men man brukar säga att någon gång från 4-5 års åldern, och vissa studier visar från typ 3 års åldern, då blir det lite mer komplext att man börjar förstå att du kan känna saker som jag inte känner, och du kan tänka saker jag inte tänker, och jag kan tänka och veta saker som du inte tänker och vet. Och det kan man ju märka när barn börjar gömma grejer eller luras och sådär. Då förstår man att det har klippat till liksom i dem.
Just det.
Men när man är 6 år då, och dessutom en stormig tid, så är det liksom bra att komma ihåg att det här är ganska färskt för dem, att ta andras perspektiv. Så här, just det. Mm. Det där som kanske inte gjorde ont i mig, det gjorde faktiskt ont i dig.
Mm.
Och att det här sättet att prata eller använda ord, det var visst laddat. Alltså att ord har olika betydelse. För det är också en kulturell grej. Vilka svordomar vi använder i olika kulturer. I Sverige så hänvisar vi mycket till religion. Vi säger fan och hänvisar till djävulen och sånt där. Så vi har ju liksom, orden är ju laddade på olika sätt i olika kulturer också. Och det är också någonting som barn får med sig och lär sig. Att en del tycker att det är okej att barnen svär, som typ att förstärka, genom att förstärka någonting. Men det är inte okej att välja ord riktat mot någon som kränker någon, som gör någon ledsen. Just det. Så att skicka med det. Vilka konsekvenser får det här för andra människor? För det är också så här att det har ju med hjärnans utveckling att göra också. Man kan säga att i mitten av hjärnan så har vi väldigt mycket av automatiska reaktioner, automatiska tankar. Och det säger bara pang, så händer det. Är du arg, då kanske du bara pang, får ett utbrott och säger någonting. Och sen har vi delar i den främre delen av hjärnan som hjälper oss att reflektera. Som tänker tillbaka och pratar med hjärnan och säger, vänta lite nu. Hur känner du nu? Varför sa du så? Hur ska vi göra istället? Och för att hjärnan ska få lite tid till det här, så måste man ge det lite tid. Och då kan man använda sig av någonting som kallas för stoppljuset eller trafikljuset med barn. I och med att barns främre del av hjärnan är väldigt omogen. Så att vi behöver liksom hjälpa till med den mognaden, så att de kan tänka problemlösning och konsekvenstänk och perspektivtagande. Och då kan man ge barnet liksom bilden av så här, ett trafikljus eller ett stoppljus. Och det är ju en röd lampa, det är en gul lampa och en grön lampa. Mm. Och den röda lampan säger ju stanna. Och det gör vi med bilen, vi stannar bilen. Och det gör vi också med våra kroppar. Liksom. Och när vi har den röda signalen, då stannar vi och identifierar signaler från våra kroppar. Vad händer i mig nu? Hur känner jag just nu? Är jag trött? Är jag ledsen? Är jag arg? Är jag besviken? Känner jag mig missförstådd? För så kan det också vara, att en mormor eller en pappa inte förstår vad det är jag vill säga. Liksom. Vad händer i mig nu? Sen slår det över till den gula lampan på trafikljus. Och då kommer den här reflektionen igång som finns i den här främre delen av hjärnan. Vad händer med den här personen jag har framför mig, om jag skriker det här, eller om jag säger det här fula ordet? vad finns det för alternativa sätt att göra? Kan jag säga någonting annat? Kan jag göra någonting annat? Så den gula är liksom, snart får du rulla igen. Du har stannat kroppen, snart får du rulla igen. Men här ska vi reflektera. Och sen när man har kommit på det, då slår de till grönt och då är det kör. Så det är en sån där övning man kan göra med barn.
Men ska man då... Ja, precis. Men ska man då typ i stunden så här säga, men nu är det röd lampa, alltså att man säger det, man förklarar den här liksom modellen in, alltså vid ett lugnt tillfälle. Mm. Och sen så när man kommer till såna här situationer, då kan man säga, vänta nu, röd lampa. Och så.
Man kan
eller hur tänker man?
Precis, att om man kör det här i ett liksom lugnt tillstånd, ett neutralt tillstånd, då man har det bra och bara pratar om vad händer nu till exempel, eller hur känner mormor eller pappa när du säger så här? För det kanske inte är lika lönt att säga i stundens hetta. Då når man kanske inte alltid fram lika lätt. Så att prata om det här när det är en lugn och en bättre stund. Liksom. Och då gå igenom det här trafikljuset. Och då kan man ha med sig det när de här situationerna uppstår. Nu tar vi det där trafikljuset. Nu är det röd lampa. Och så hjälper man barnet. Och så nu är det gul lampa. Vad gör vi då? Okej, nu är det grön lampa. Nu kör vi. Och det här betyder ju... Ja, men precis. Och det här betyder ju liksom inte att om hela Sverige skulle lyssna på den här podden nu, så skulle alla sen gå runt som ljus. Och vara superreflekterande och aldrig tappa, liksom få kasta impulskontroll. Men det är en bra övning att göra, för det här hjälper liksom till med den här impulskontrollen. Det hjälper det här främre området i hjärnan att utvecklas hos barnet. Och det är jättebra, en jättebra bild att ha med sig en massa andra situationer också. Så stoppljuset skulle jag vilja skicka med.
Stoppljuset, perfekt. Får vi öva på. Då går vi vidare. Hej, först och främst tack för en fantastisk podd. Det är så himla glad att jag hittade den. Ja, vad roligt. Vi är väldigt glada att du hittat hit också. Jag har en dotter som blir 3 i april och nu till min fråga. Hon har varit blyfri i stort sett sedan 1,5 år och fixar det galant. Visst händer det olyckor ibland när man är mitt i leken, men bortsett från det så går det väldigt bra. Men nätterna då, hur tusan ska jag göra? Jag har försökt tala om för henne och förbereda henne på att sova utan blöja. Och ett tag ställde vi in pottan i hennes rum på natten. Hon hade då fortfarande blöjan kvar, men det funkade inte alls. Hon skrek och grät när jag väckte henne för att kissa innan jag la mig. Och efter en vecka gav jag upp. Ska jag bara ta bort den och låta henne kissa på sig, är frågan. Hon sover så bra på nätterna nu och jag vill liksom inte förstöra det heller. För tro mig, vi har haft kämpiga nätter för cirka 1 år sedan. Men nu funkar sömnen jättebra. Mamma och min syster sa att ta bort blöjan när den tar flera nätter i rad. Men det händer liksom aldrig här. Till saken hör också att hon dricker vatten innan läggdags. För det började vi med när vi tar bort vällingen på kvällen. Ska jag förbjuda henne att dricka vatten innan hon går och lägger sig? Hon dricker så dåligt på kvällen och på förskolan vet jag inte riktigt hur hon dricker. Så jag har liksom inte mage att säga nej till vatten. Gud vad långt det här blev. Förlåt för det. Kramar en vilsen mamma. Man behöver inte be om ursäkt för att man skriver långt, det kan vi säga.
Nej, och det är snarare bra kan jag tycka. För då får man mycket bakgrundsinformation och så. Så då är det mycket lättare att svara bra.
Exakt, så ju mer detaljer som möjligt egentligen är ju faktiskt att föredra. Så tack för att du skriver långt, säger vi istället. Okej, så vi har en 3-åring som är blöjfri på dagen, det går bra. Och har fortfarande blöjan kvar på natten. Och mamma väntar här då på att den ska liksom bli torr på natten så att man kan börja öva utan blöja helt enkelt. Och så var det här med vattnet då. Ja, men vad gör vi med blöjan när man ska vänja av på natten tycker du?
Ja, men det första jag skulle vilja säga egentligen är att det är vanligt att inte vara på torr på natten när man är 3. Utan de flesta blir torra någon gång innan de är 5 i alla fall.
Så att jag skulle kanske inte egentligen stressa med det här.
Nej, jag skulle snarare vilja lugna än att stressa på att det är liksom viktigt att bli torr om hon inte är torr i blöjan på natten. För det är ju som de säger här att det brukar vara ett bra tips att liksom ta bort blöjan när den är torr flera nätter i rad. Då kan man märka att barnet är redo. Sen är det klart att det går att liksom öva lite grann. Till exempel med att ha pottan i rummet som de har gjort här. Och att ta upp barnet när barnet sover faktiskt. Nu har ju det här barnet vaknat och skrikit och gråtit. Och det är ju inte kul för någon såklart.
Nej,
på så här när man vill sova. Men då kan man tänka på att barn har ju... Man går igenom olika sömncykler och är i olika sömnfaser. Vilket gör att man, om man tar upp ett barn mitt i någon sån här fas som inte är bra, då vaknar man och blir jätteirriterad över att man blir väckt, såklart. Men man kan testa lite på barnet, och det gäller även bebisar som man ska försöka lägga ner efter att man kanske har fischat dem i famnen till exempel. Att man testar lite så här, verkar barnet sova djupt? Då kan det vara lättare att lyfta upp utan att barnet faktiskt vaknar. Så att ta reda lite på sömncykler, när somnade barnet. Prova att ta upp när det verkar lite lättare att det här barnet då inte vaknar. Man kan testa det i alla fall om man vill försöka bli av med blöjan på natten. Men annars så skulle jag säga att det är vanligt att inte vara torr på natten när man är tre.
Men det kanske är nästan, nu går jag in som expert här, och känner att hallå, då känns det ju verkligen så här, ta ett steg tillbaka. Ta ett djupt andetag och strunta i eventuella konventioner som stressar, som säger att ditt barn ska bara liksom sova utan blöja. Om man liksom, om det inte finns något så här fysiologiskt behov att hon blir, får utslag av blöjor eller något, så kan man väl bara då ta det lite lugnt.
Ja, exakt. Och det där kommer sen med tiden också för de allra flesta. Liksom. När kroppen är redo. För det kan också vara sådär att om de sover lite mer ytligt, då kanske de vaknar och går och kissar. Men sen när de sover djupt, då vaknar de inte. Och då har du kiss i hela sängen. Liksom. Så att prova att ändra med tid igen. Och jag skulle säga så här, tappa inte hoppet om att det aldrig händer. För att för de flesta så blir de torra liksom på natten innan de är fem.
Ja, man ser ju inte jättemånga 10-åringar med blöja på natten faktiskt. Om man ska skoja till lite. Men jag tänker att, precis, vi får hoppas att det här lugnar dig lite, vilsen mamma som du skriver här, att man kanske bara inte behöver vara blöjfri på natten just nu. Men det här med vatten och så här, nu är ju inte du någon liksom dietist eller så, men jag tänker det här, det är ju rätt många som, vi har själv vattenflaska vid sängen och våra barn dricker nästan alltid lite vatten innan de somnar och kan också vakna ibland och vill ha vatten. Vad säger vi om liksom, dricka innan man går och lägger sig? Är det bra eller inte? Eller vad ska man säga om det?
Jag skulle inte förbjuda henne att dricka vatten. Det tycker jag absolut inte. Nej. Vill hon ha vatten och är törstig så ska hon såklart få dricka vatten. Däremot så kan man titta på hur det är under dagen. Nu ska vi se här. Nej, förlåt. Det där kan vi klippa bort till någon annan.
Okay.
Nej, jag skulle inte förbjuda henne och dricka vatten om hon behöver dricka vatten. För att är hon törstig och sugen på vatten så är det bra att det finns lite vatten. Men däremot att titta på hur det är under dagen. För att vissa barn, de är så inne i sin lek. De är liksom, det är full fart och de glömmer bort att de ska dricka. Och till och med äta. Eller kanske det blir olyckor i byxan för att de är så inne i sin lek att de glömmer bort att gå och kissa och sådär. Så därför skulle jag faktiskt stämma av med förskolan. Om man märker att barnet dricker mycket sen, stäm av med förskolan. Dricker mitt barn på förskolan? Och om det är så att barnet kommer hem och är jättetörstig på kvällen, se till att personalen där påminner barnet om att dricka vid lunchen, och är det varmt ute, gå till din flaska så att man inte glömmer bort det liksom. För då kanske det blir lite mindre vattenintag så där sent då, så att de inte hinkar vatten precis innan läggdags.
Nej, men precis, exakt. Jag tänker att oftast är det väl kanske bara några liksom liten sipp man behöver där innan man är lite torr. Liksom. Hejsan! Först och främst, tack snälla för alla hörvärda poddar. Tack själv. Jag har lärt mig massor genom att lyssna. Jag har en fråga till Paulina, och det har vi ju, vilken tur, för vi har ju Paulina här i programmet med oss. Jag är mamma till en tjej som fyller 3 år i augusti. Min fråga rör flaska på natten och napp, så då går vi in lite på sömnen här igen. Vår dotter är väldigt aktiv. Hon kör på i full fart hela dagarna i 12 timmar utan paus. Hon slutade sova middag förra våren. Sen sover hon cirka 12 timmar på natten. Hon somnar mellan 5 och 6 om kvällarna. Men på sistone har hon börjat vakna mycket på natten. Hon gnyr och verkar drömma mycket. Senaste veckorna har hon vaknat 9:30, 10:30 och 3:00. Alla gånger vill hon ha flaska. Och jag är gravid i vecka 10 med vårt andra barn, grattis, grattis, och orkar inte annat än att ge flaska mitt i natten. Det kan man ju verkligen förstå. Dock känns det som om hon börjar bli för stor för flaska. Och vi har testat att hon kanske får lite för lite näring under dagen och därmed är hungrig, men det verkar inte spela någon roll hur hon har ätit under dagen. Min fråga är således, hur ska vi göra med flaskorna på natten? Jag tänker också på hennes tänder bland annat. Ska vi sluta helt abrupt och bara ta att hon får protestera lite? Ska vi låta henne hållas och hoppas att det bara är en period? Och sen andra frågan gäller nappen. Hon har fortfarande en napp på nätterna och till och från också på dagen, men aldrig utomhus eller på förskolan. Ska vi låta henne ha det som trygghet eller ska vi försöka ta bort den tills hon fyller 3? Jag undrar hur det kommer gå med tanke på alla förändringar som sker i och med att hon kommer bli stora syster. Tacksam för svar och era kloka resonemang. Vänliga hälsningar, snart 2-barnsmamma. Ja, ska vi se om vi har några kloka resonemang att bjuda på.
Jag hoppas det.
Ja, ska vi börja med det här om att hon faktiskt har sovit väldigt bra 12 timmar om natten och sen nu på sistone börjat vakna flera gånger. Hon är alltså 3 i augusti.
Jo, men som man brukar återkomma till, det händer jättemycket i den åldern också. Men så, det känns som att man alltid säger så. Men
kanske, alla åldrar händer mycket hela tiden.
Det är mycket utveckling liksom, första åren. Och sen så brukar generellt sett vara lugnare vid 4-5 och sen kommer den här lilla tonåren igång. Men vid 2,5-3 så händer det återigen väldigt mycket. Det blir liksom en ny skjuts. Det man till exempel kan se är ju att barn går från att om en leka bredvid varandra, de gillar att ha barn och människor omkring sig generellt sett, men plötsligt så händer det så mycket med dem socialt, och det här perspektivtagandet vi har pratat om som ju öppnar upp för att relationerna blir på ett helt nytt sätt och leken med andra blir på ett helt nytt sätt. Plus att det händer jättemycket mer i kroppen under den här tiden också. De växer mycket. Nu kanske det här barnet äter bra, men det är väldigt vanligt att föräldrar med barn som är 2,5 och 3 hör av sig och säger så här: mitt barn har slutat äta. Liksom. Och plötsligt så blir de jättekräsna. För att de har mycket spring i benen och springer ifrån och de stoppar i sig en tuggkost, sen vill de inte ha mer. Och mycket av det här är liksom alldeles normalt och liksom inte farligt på något sätt. Men ett tecken på att det händer jättemycket med dem. Och i såna här perioder genom hela barndomen så kan det här påverka sömnen. Så det som händer nu med de uppvaken kan ju vara att det som har hänt under dagen bearbetas på natten. Och sömnen på natten blir lite mer orolig en period. För att hon har ju sovit bra innan. Det är liksom inget sånt här, det är ingen sömnstörning som börjar utredas eller så. Utan det är ju bra sedan tidigare. Och då skulle jag säga att med väldigt stor säkerhet så är det en sån där fas. En sån där en period av kast och sömn ett tag. Och det kommer gå över. Mm. Och det jag också tänker på det här med flaskorna på natten.
Ja.
Och de har ju provat det där. Kan det vara att hon är hungrig? Men de tror inte att hon är hungrig. Eller att de har med någon näringsbehov att göra. Och då kan det ju vara så att det är en vana. Att man är van att ha flaskan där. Eller man är van att ha nappen där. Och då vill man ha det. För det är det man vill ha för att bli trygg. Och det är så här jag brukar göra och sen somnar jag om. Och då skulle jag säga att känner de att de vill bli av med den där flaskan, så går det absolut att vänja sig av med. Utan att man liksom gör det på bekostnad av det hon behöver. Om det är så att flaskan står för det där som lugnar. För att få liksom suga på nappen eller snutta på den här flaskan. Det är ju lugnande för barnet. Men det går ju att hitta andra sätt. För det är precis vad jag pratade om med blöja och lite allt möjligt. Att man har liksom inte det sen när man är 15. Utan man vänjer sig av med det. Men, så att det går att hitta liksom andra sätt. Men jag skulle säga sluta inte helt abrupt i så fall. Utan kanske förbereda henne på att vi kommer ta bort flaskan Det kan man faktiskt prova. Och istället prova att hitta, finns det något annat hon vill ha när hon somnar om? Kanske en snuttis eller ett gosedjur eller hålla handen eller så.
Just det. När du säger att det finns andra sätt, vad tänker du då på, att man kan liksom försöka byta ut nappen mot något annat gosigt då? Typ,
ja, men eller? Exakt. Precis som man kan göra när man slutar med nappen. Att det är, det är en vanlig sak. Men att då kan det vara till exempel få ligga nära och hålla handen. Eller ha det där gosedjuret. Eller om man slutar med välling kanske man går upp till vatten. Eller ja, man hittar vad står det för och kan hitta andra sätt att göra det här på liksom.
Precis. Vi ska också ta höjd för att det kommer bli ett syskon snart här för den här lilla tjejen. Är det vettigt att ta den här liksom förändringen med napp och flaska, vällingflaska och sådär på natten nu innan hon får ett småsyskon? Än att vänta till efter?
Jag tror ju i den här liksom, frågan så är ju frågeställaren i ganska tidig graviditet. Och då kan ju det verkligen hinnas med. Är man i slutet av en graviditet kanske man inte gör det. Liksom. Men man kan absolut hinna med det innan det kommer ett syskon. Och jag tänker på med nappen här så skulle jag nog säga. Jag brukar ändå inte råda folk att sluta med nappen precis när det kommer en bebis som stor förändring. För att då blir det ytterligare en sån förändring. Men i det här fallet så kan det faktiskt vara en god idé att sluta med natten innan, i alla fall på dagtid. Kanske inte på natten om man vill ha den, men på dagtid att liksom bli av med den helt nu innan bebisen kommer. För sen kommer en bebis som kanske också
har... Precis, kommer nya nappar.
Och då blir det jobbigt. För då kan ju barnet undra, men varför får jag inte ha napp men bebisen får napp? Och det som också är ganska vanligt är att barn som ganska nyligen har slutat med napp, de kan gå och sno småsyskonets snappar. Stå bakom någon dörr och liksom smygsuga på nappar. Så där skulle man ju kunna tänka sig också att man kan försöka ta bort nappen i alla fall dagtid innan syskonet kommer. Så att man har gjort den grejen när det inte är massa nappar hemma. Så om nu bebisen kommer ha napp förstås, det är inte säkert.
Nej, det vet man ju inte på förhand.
Nej.
Men okej, så försök i alla fall tänka att det här med uppvaknandet kan vara fas, för det händer väldigt mycket just nu. Kanske försöka fasa ut flaskan genom att lägga vatten i flaskan istället. Och prova med att få bort nappen och byta mot något annat kanske innan hon blir stora syster.
Och sen det här med så. Att ta bort nappen, så skulle jag också säga så här, förbered i god tid. Det finns massa jättebra böcker om att sluta med napp. Man kan göra barnet delaktigt i att sluta med napp så att man inte chockar med att nappen är borta. Och där har folk massor av bra tips på hur de har gjort det. Det kan vara att man postar napparna till någon, typ draken i Bolivompa eller någon superhjälte eller
tomten.
Och sen också visa barnet liksom medkänsla för att så här, det är vad nappen står för. Den lugnar ju och är mysig och sådär. Det är jobbigt att ta bort den och det är mycket av en vana liksom.
Ja. Precis, gå in med det med ömhet helt enkelt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
All right. Hej! En fråga på temat redo för fler barn eller ej som vi hade i förra frågepodden om ni minns. Här kommer kanske en lite luddig fråga, men jag hoppas att det framgår hyfsat vad jag undrar. Hur vet man om och i så fall när man vågar skaffa ett barn till om det känns tuff redan med bara, inom citationstecken, ett barn. Vi har en dotter på 14 månader och jag har mått piss i snart 2 år nu. Först en tuff graviditet, sen psykiskt jobbigt hela dotterns första år. Nu börjar det äntligen kännas lite lättare, men jag vet fasen inte om jag klarar om att göra om allt det här. Nu när vi dessutom redan har dottern att ta hand om. Mycket hänger på mig, alla nattningar och nätter är jag själv, även hela dagar ibland. Efter 14 månader känner jag fortfarande inte att min man är förälder på lika villkor som jag. Hur långt ska man pressa sig själv och sin relation för att uppnå målet med ett syskon? Hur mycket är det värt? Tack för en jättebra podd.
Vilken...
Ja, det var en stor fråga.
Ja, jag tyckte just det.
Och, ja, starkt och bra fråga.
Verkligen, viktig fråga. Dels så skulle jag vilja börja med att säga att det låter väldigt tufft att ha haft en tuff graviditet och att det har varit fortsatt tufft. Och att hon har varit ensam mycket den här tiden. Att må liksom piss, som man uttrycker det, i 2 år, det är ju såklart påfrestande.
Det är lång tid, och speciellt om man är själv.
Ja, exakt.
Eller upplever att man är själv, även om det finns någon i familjen så att säga. Så kan man kan ju ändå vara ensam i en familj, konstigt nog.
Ja, men precis. Och särskilt som hon skriver att hon tar nätterna själv. För mår man inte så bra, då är det viktigt med sömnen. Och så ett litet barn sover sällan kanonbra. Liksom. Och det här är ju ett litet barn. Så jag skulle fråga tillbaka det. Vet någon om hur du mår? Har du fått stöd och hjälp för hur du mår? Det kan ju vara så att man kan ju drabbas av en depression under graviditeten som hänger med under första året med barn. Och det går att behandla och må bättre. Och samma sak med nedstämdhet är också jättevanligt. Men det går också att liksom hitta sätt för att må bättre. Så det är det första jag skulle vilja bolla tillbaka och fråga. Har du berättat för någon om hur du mår? Har du fått det stöd du behöver liksom för att må bättre? Så.
Precis. För där kan man också flika in att det är så otroligt vanligt med förlossningsdepression och även graviddepression. Och att det finns ju ingenting, det finns ingen skam i det, och du är verkligen inte ensam kring att uppleva en sån här tuff start på föräldraskapet. Ja, det är bara jätteviktigt att veta att man inte är ensam.
Nej, men precis. Alltså förlossningsdepression drabbar ju ungefär var tionde kvinna. Och nedstämdhet är ännu vanligare.
Absolut. Men det är ju tufft att det ska behöva gå så här lång tid. Så hoppas verkligen att du har fått stöd, som sagt.
Ja, och precis. Och sen tänker jag så här, hon frågar om hur långt man ska pressa sig. Och där skulle jag vilja säga, jag tycker nog inte du ska pressa dig. Utan snarare se till att du får må bra. Och att liksom se om det går att förändra någonting i situationen. Så att ni slipper pressa er, eller så att du slipper pressa dig om ni vill ha till barn. Och sen finns det ju också en diskussion om det här med att skaffa syskon. Det är ju, är det liksom en längtan man har själv för att få fler barn? Man vill ha ett syskon till sitt barn. Eller är det mer normen som säger att så här, det är klart man ska ha fler barn. Men det måste man ju inte. Det måste inte vara dåligt att vara ensam barn. Och man behöver inte bli ensam för att man är ensam barn liksom, och inte har syskon heller. Så att det är också någonting jag skulle vilja skicka med och liksom bolla tillbaka. Är det här en längtan som finns hos dig, hos er? Eller är det om en tanken om att man ska ha barn, att man ska ha fler barn? Och sen också liksom, något man kan behöva påminna sig om ibland är att saker förändras. Det kan vara så att man har haft en tuff graviditet och tufft första år. Och ibland kan det kännas som att det ska vara så för alltid. Det ska alltid vara dåliga nätter. Eller det ska alltid vara tufft och alltid jobbigt. Men att saker förändras. Och det kan vara så att om ett år så kanske det känns bättre. Men om 2 år, då kanske den här förutsättningarna finns för att skaffa syskon. Så att man inte pressar sig liksom i en tid.
Nej, verkligen. Verkligen. Jag kan bara skriva under på det när det gäller liksom. Vi hade ju liksom sömn. Alltså otroligt dålig sömn i 1,5 år. Och det fanns ju inte en chans att man ens skulle kunna tänka sig att bli gravid igen. Alltså när man mådde så dåligt som man mådde då. Mm. Så precis som du säger så förändras ju ett barns liv. Går ju liksom i vågor. Vissa faser är tuffare än andra.
Ja, nej, men så att man inte stressar fram det heller. Utan låt det ta den tid det behöver. Och där skulle jag också vilja säga att man kan titta på vad man kan förändra i sin situation. Därför att i det här fallet så finns det ju en partner och en till förälder. Liksom. Och att det är ju en fråga för båda föräldrarna. Vad behöver vi för att liksom vilja försöka skaffa till barn? Vad behövs för att vi ska kunna känna oss redo för att ta emot ett nytt liv? Och det är verkligen en fråga för båda två. Så att hon inte lägger allting på sina axlar. För hon bär redan väldigt mycket på sina axlar. I en tid där hon inte mår bra. Liksom.
Ja, exakt. Nu blir det lite att man antar lite. Men det är lite svårt att veta om ifall de här föräldrarna pratar med varandra kring de här frågorna. Men annars är ju det verkligen ett förslag att ta upp ordentligt med den här medföräldern. Hur man kan dela upp vardagen på något annat sätt kanske. Hur han kan mer komma in i matchen, så att säga.
Ja, men precis.
Om han ska vara lite hård. För att det är inte bara du, kära mamma här, som har det ansvaret.
Nej, men
ni är föräldrar tillsammans.
Precis, jag tänker på det att hon beskrev också att hennes man är inte förälder och hon är föräldrar på lika villkor. Att man hittar en gemensam bild av föräldraskapet och en gemensam att det är ett gemensamt ansvar och så. Och sen går ju inte allting att förändra. Det är inte alltid man kan förändra vad man jobbar med eller vilka tider man jobbar och så heller.
Så är det ju.
Men att de landar i det, tror jag. Så att båda känner sig bekväma och mår bra i ett beslut. Exakt. Att försöka skaffa ett till syskon.
Exakt. Så liksom om du ännu inte har det, så se till att du får någon form av stöd. Kanske kontakta någon typ av terapeut eller något sånt för att liksom komma med bot kring ditt mående. Och 2, prata med din man. Se om ni kan hitta någon slags common ground där ni kan hjälpas åt på ett bättre sätt. Och sen 3, pressa inte dig själv. Eller det kanske ska vara 1 i och för sig.
Ja.
Men pressa inte dig själv.
Nej, precis.
Helt enkelt.
Ja, för saker kan bli bättre och man kan må bättre.
Saker kan bli bättre. Saker kan bli bättre och man måste inte ha syskon.
Nej.
Om man nu inte själv liksom verkligen, verkligen, verkligen önskade.
Ja, och det skulle bli min sista punkt egentligen. Så här, följ ditt hjärta och ja. din och er längtan efter ett eventuellt syskon.
Bra, vi säger lycka till. Verkligen. Hej! Jag blev mamma för 4 månader sedan och vår tjej har hela tiden varit en ganska krävande bebis. Hon hatar att åka vagn och skriker helt hysteriskt så fort vi försöker. Hon avskyr även babyskyddet och därmed bilen. Hon tar inte napp eller flaska och ammar fortfarande varannan timme. Hon vill hela tiden bli aktiverad, helst hänga på min eller pappas axel och liksom se allt. Bäst trivs hon i bärsjal eller bärsele. Som är den enda platsen som hon också somnar på förutom vid bröstet. Problemet är att jag känner mig så låst hemma. Främst i och med att hon hatar både vagn och bil. Min egen mamma tjatar på att jag ska vänja henne vid vagnen. Vilket får mig att jag känner att jag kanske gjort något fel från början som inte kämpat på mer. Det har liksom känts så fel för mig när hon skriker. Och jag tänker att det kanske är hennes personlighet och inte en vana. Är jag rätt ute eller kan man vänja en bebis vid till exempel vagnen då? Kommer hon helt plötsligt att börja gilla vagnen en dag om jag har tur, eller är det något som hon måste lära sig? Så liksom, kan jag få henne att tycka om vagnen genom att träna på att vara i vagnen, eller är det ingen idé? Tacksam för svar.
Ja, men alltså jag tror att hon är rätt ute. Men att det absolut går att träna på att vara i vagnen. Det tror jag.
Så det kan vara en personlighet, men det går också att träna.
Ja, för det ofta pratar man ju om liksom så här, arv och miljö. Alltså vi föds olika från start. Vi har olika personlighetsdrag, vi har olika temperament. Vi är olika känsliga för intryck. En del vill ha jättemycket intryck men kan sen bli ganska överstimulerade. Och en del bebisar vill ha mycket mer fysisk närhet än andra och tycker absolut inte om att läggas ner i liksom en vagn eller en säng. Det kan man bara glömma. Liksom. Och det signalerar de liksom väldigt tydligt också. Och så är det att det liksom, barnen de föds. De föds olika. Men sen formas de ju också av sin miljö och hur vi gör och sådär. Så det kan absolut vara så att det här barnet kommer att kunna tänkas åka vagn i framtiden. Ligga i en säng, ligga i ett bil eller sitta i ett babyskydd och åka bil sen. Så att man inte känner att det här kommer vara liksom för evigt utan att det kan vara så här. Var så här en tid liksom. Det är ju också vanligt att känna sig låst, särskilt så här första tiden när mycket är nytt och då väldigt mycket fokus är på det lilla barnet och liksom ska vara på barnet, för att barn föds ju totalt hjälplös och totalt beroende. Men det är också så att vi inte ska vara ensamma, utan man måste också få kunna ha fokus liksom också på sig själv och vad man själv behöver liksom. Och där tänker jag att man absolut kan vänja ett barn med att vara i vagnen. Hade jag haft den här personen framför mig hade jag frågat: har ni försökt vänja? Hur länge har ni försökt vänja? Hur har ni gjort? Och där skulle jag också vilja säga att man känner sitt barn bäst själv och barnets signaler bäst själv. Man märker när så här, det här känns inte bra. Jag vill liksom inte att mitt barn ska skrika länge till exempel. Men ta upp barnet om det inte känns bra för dig liksom. Och barn ska inte ligga och skrika liksom, skrika länge bara för att man ska minsann vänja dem precis just då, då de kanske själva inte är redo. Men det går ju att vänja barn, precis som vi har pratat om att det går att vänja barn vid att sova i sängen. För många gånger handlar det ju om att de vill känna att du är där. Jag brukar ofta prata om närhet. Och det handlar inte bara om den fysiska närheten utan också den känslomässiga närheten. Att bebisen vet att du är kvar här liksom. Så det man kan testa är ju att om man lägger ner bebisen i vagnen och så ser man till att den är liksom sådär, vad säger man, omhuldad. Det är liksom ombonat i vagnen.
Gosigt
och mysigt och lite runt omkring bebisen. Inte för varmt, inte för kallt och sånt där. Så att det blir lite mysigt. Och sen så kan man ha vagnen stående. Gunga den lite grann. Luta dig över bebisen. Lägg gärna handen på magen eller håll i handen och stryk liksom på magen till exempel. Och så kan man tala med lugn röst och berätta: jag är här. Och
det kan vara så att små barn somnar då till slut eller börjar acceptera. När de märker att så här, oj, jag lades ner i vagnen, men mamma eller pappa eller någon annan viktig vuxen är kvar.
Precis,
och finns här, vi har kroppskontakt med handen på magen, det finns en lugnande röst, du är nära mig, både kanske fysiskt men också känslomässigt. Och då kan vagnen eller sängen bli en bra plats att vara på. Här är jag trygg, du är här. Och när jag signalerar så kommer du, och det vet jag, och då kan jag vara här. Och då på så sätt, så det kan man testa i alla fall.
Ja, men precis, och då blir det liksom inte det här att nu ska vi gå ut och gå och liksom ner med ungen i vagnen och gå, och så har man liksom inte den här fysiska liksom, att det blir pangboom, utan att man kan ta in vagnen hemma in i vardagsrummet och öva lite. Kanske, jag tänker också så här, att låta vagnen, man kan ju också plocka ut den här liksom själva liggdelen av vagnen, lägga på golvet. Alltså så att de får närma sig lite vagnen och får vara och liksom klämma och känna och liksom, alltså sådär, så att den liksom är en naturlig del av möblemanget ett tag.
Ja, men precis.
Att den inte... Så att det inte blir någon sån här läskig sak som man bara har när man ska gå ut.
Ja, men liksom. Exakt. Du känner att det kommer det.
Ja, visst. Exakt.
Att jag vill en begåvning. Roligt. Nej, men exakt. Att den liksom inte blir förknippad med att det här var bara skit. Nu ska vi gå ut och här lägger du ner mig och så slutar du mig och så ska vi gå. Jag tycker inte om det här.
Men precis.
Utan så här, den här är en del av mitt hem. Det här är jag trygg. Mm. Du är nära. Mm. Det blir en bra plats att vara på liksom. Det tycker jag absolut man kan testa. Men det är ju väldigt skönt om man får komma ut.
Ja, verkligen. De där barnvagnspromenaderna är ändå ganska väl värda. Mm. Eller bara gå till ICA och handla mat kan ju också vara att få göra om man inte har kommit ut på ett tag.
Exakt.
Lycka till, säger vi med vagnkörandet helt enkelt. Och så har vi veckans sista fråga. Hej, vår dotter är 14 månader. Hon har alltid samsovit med oss och vill ofta sova väldigt, väldigt, väldigt nära mig på nätterna. Om drygt en månad ska vi för första gången lämna bort henne över natten till hennes farmor och farfar som hon träffar cirka en gång i veckan. Hur förbereder vi henne bäst för detta? Och hur förbereder vi oss själva? Jag får nämligen en klump i bröstet av att tänka på att vara ifrån henne i drygt ett dygn, då vi alltid varit så nära varandra och varit borta ifrån varandra högst någon timme vid något tillfälle. Hur gör man? Det här känns ju spontant som något som är värre för föräldrarna än för barnet.
Ja, tänkte just det. För att som mamma så kan jag känna igen den där känslan av att ha en klump i bröstet. Liksom. Mm. Att det inte alls känns bra. Det är som strid emot ens instinkt på något sätt. Så kan det vara. Men nu får jag ju ett utifrån perspektiv. Och då är det mycket lättare att svara när man själv inte är känslomässig liksom, involverad just i det här. Och då skulle jag säga så här att på att förbereda henne på att sova över så är ju hon så pass liten att man kan ju inte prata om det här, om en vecka ska vi sova över. Men däremot så kan man förbereda genom att i det här fallet så umgås ju dem en gång i veckan.
Exakt, som verkar ju ha en ganska stark relation till sina farföräldrar här.
Och att vara på platsen man ska sova på, att ha varit hemma hos farmor och far för att ha sett vart det är sängen någonstans. Det är så att det blir liksom bekant. Det är väl det jag skulle säga, och sen också se hur trivs barnet med farmor och farfar. Kan vi prova att lämna lite då och då? Då är det inte på natten. Liksom, så att man också, barnen får vänja sig vid att när jag är ledsen, då får jag hjälp av farmor eller farfar också. Precis som man kan få hjälp av min mamma eller en pappa. Liksom. Så att man får de erfarenheterna med sig. Och för föräldrarnas del då skulle jag säga att förberedelserna handlar väl om egentligen att själv känna sig trygg med att lämna bort sitt barn. Även om man kan vara lite ambivalent i det, att det, man får den där klumpen i magen eller i bröstet när man lämnar. Men att man ändå känner sig trygg. Liksom. Det här är ändå ett bra beslut. Liksom. Och vi kommer ha det bra och mitt barn kommer ha det bra. Och det har ju mycket att göra med att så här, veta vart lämnar jag bort mitt barn. Till vem? Hur har barnet det här? Finns förutsättningarna liksom för att barnet ska må bra om det vaknar på natten och är ledsen? Finns det någon som tar hand om det och som barnet är trygg med?
Just det.
Så det är ju sådana saker att man till exempel går igenom vilka nattningsrutiner man brukar ha hemma. Är det någon snuttis eller kostdjur som ska med? Vad brukar barnet vilja ha hemma? Så att man har liksom förberett sig med det och vet att det funkar när natten väl kommer. Liksom. Mm. 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 Och sen skulle jag säga så här att om de har en bra relation och om det här är bra personer som tar hand om barnet, älskar barnet, bryr sig om barnet, då skulle jag säga att det finns liksom väldigt goda förutsättningar också för att det här dygnet kan bli ett jättebra dygn för deras relation.
Eller hur?
Alltså, vad värdefullt det är för ett barn att ha fler vuxna omkring sig.
Exakt.
Det är liksom dels värdefullt för de vuxna att man faktiskt, nu vet inte jag vad de ska göra, men det är ju skönt att veta att det finns folk som kan vara barnvakt och ta hand om barnet om man behöver göra någonting eller vill göra något, liksom, något annat.
Verkligen.
Men det är också sjukt värdefullt för barnet att ha fler trygga vuxna omkring sig.
Alltså det är väl den högsta lyxen ändå. Att man har liksom en stor familj där som det finns många famnar att gå till.
Ja, exakt.
Verkligen. Och sen tänker jag också, precis som du säger, att det är väl också jättenyttigt för mamman i det här fallet att få liksom kanske vara för sig själv ett litet tag ändå. Och upptäcka vad hon behöver för att må bra. Sen kan man också vända på det. Det här är ju liksom en diskussion som säkert förs på många forum runt omkring. Sådär. Om man nu liksom, ja, men jag vill verkligen inte lämna mitt barn. Jag får panik. Jag vill bara vara med mitt barn. Ska man då tvinga sig själv att ändå liksom lämna bort och kanske sova borta för att man liksom enligt sina kompisar så behöver man komma ut, eller enligt sin man så behöver man komma ifrån? Förstår du vad jag menar? Liksom, vad är rätt väg? Ska man lyssna på sin magkänsla som bara skriker jag vill vara med mitt barn? Eller ska man lyssna på sin hjärna som snarare berättar okej, för att det kanske är bra för mig att åka på eller gå på det här bröllopet eller hänga med mina kompisar på en tjejkväll eller gå på spa för jag har inte sovit på 15 månader. Typ.
Ja, förstår du? Exakt.
Alltså, Vad är bäst att lyssna på?
Alltså, ibland är det så att magkänslan hänger liksom ihop med hjärnan. Att ibland kan det vara så att man har en magkänsla som säger nej, jag vill inte lämna bort mitt barn. För att man kanske märker så här, men barnet är liksom inte riktigt redo för det. Det passar inte alla barns personligheter. Men jag tycker man ska fråga sig själv, vad beror den här känslan på? Har jag en separationsångest som beror på någonting? Men som liksom tar sig uttryck lite mer än vad den kanske skulle vara, vad som är liksom rimligt. Och det kan ju vara så ibland att man behöver ge sig själv en liten spark i baken för att våga, om allting annat talar för att men det här blir bra. Liksom. Men ibland kan ju den här magkänslan också bero på att nej, jag vill faktiskt inte. Det här kanske inte är exakt det jag behöver. Men då måste du inte göra det bara för att alla andra säger att du ska göra det. Och ibland säger magkänslan åt en att nej, ditt barn är inte riktigt redo. Det här känns inte bra i magen. Men vänta, liksom. Så att jag skulle nog snarare sätta strålkastarljuset på mot den personen och få den att fundera på varför känner du och tänker du som du gör.
Just det.
Och utifrån det ta något slags liksom beslut. Men ibland så spelar ju känslan något spratt, helt klart.
Ja, men precis. Ibland är det inte så lätt att veta vad som är vad.
Nej, exakt.
Så. Ja. Ja, men okej, herregud. Alltså, det var så väldigt, väldigt, väldigt bra frågor. Och vi har pratat långt längre än vad vi brukar, vilket var jättehärligt.
Ja.
Superkul. Tack så hemskt mycket för alla otroligt bra frågor. Och skicka gärna in din, som sagt, på vattnetgar@gmail.com. Tack Paulina för dina otroligt kloka svar. Det är väldigt, väldigt intressant och spännande att höra dina tankar. Och jag känner att jag blir lite smartare för varje gång faktiskt.
Ja, bra.
Och också att man får lite dåligt samvete för hur man har behandlat sina egna barn genom åren.
Nej,
men
gud.
Nej, jag bara skojar. Jag överdriver.
Jag har precis skrivit om ett tillräckligt bra föräldraskap. Får man tipsa om det?
Just
gå in och läs det i så fall.
Det är bra, det kan vi kolla in din blogg på motherhood.se.
Ja, exakt. För det blir inte, det är ofta lättare att vara förälder i teorin än i praktiken. Och det blir inte alltid
så
perfekt och sådär. Så att man inte får
nej, det ska Gud veta.
Samvete.
Nej, jag bara skojar. Ja. Men du vet, man kommer på någonting. Åh, det där skulle jag ju ha gjort. Och liksom, nu är jag redan 7 år. Jäklar. Du vet.
Det är därför man ska lyssna på den här podden från start.
Precis, exakt. Korrekt. Okej, hörru. Ha en riktigt, riktigt bra dag. Så hörs vi snart igen.
Tack, detsamma.
Innan vi avslutar idag ska jag också berätta att jag och Paulina nu startar digitala föräldragrupper. För vi har nämligen märkt att det nu i coronatider kan vara extra tufft att bli ny förälder. BVC har ju bland annat dragit in sina egna föräldragrupper och det är helt enkelt svårt att träffas IRL och prata om allt det där man går igenom som nybliven förälder. Ni vet, det är massa nytt att lära sig och det är inte så lätt alltid. Och är det något vi behöver i dessa tider så är det ju just att prata med andra människor som är i samma situation. Det finns faktiskt något otroligt trösterikt i det. Så därför startar jag och Paulina nu föräldragrupper. Det blir 5 träffar med start 28 april. Och vi kommer gå igenom föräldrarollen och omställningen att bli förälder. Vi kommer prata om maten och sömnen. Vi kommer prata om nedstämdhet och ångest, barnets faser och den här så kallade trygghetscirkeln. Vi kommer snacka jämställdhet och relationen och familjelivet helt enkelt. Tillsammans pratar vi alltså om allt detta och får dessutom bra råd och hjälp av experten Paulina Granado. 600 kronor kostar hela kursen, men eftersom det här är första gången vi gör det så får du rabatterat pris på 400 kronor om du anmäler dig ASAP. Så gör det på en gång, vet jag. Skriv ett mejl till vattnetgar@gmail.com så fort du bara kan, så ser du till att säkra din plats i vår föräldragrupp. Du är så varmt välkommen. Vi hörs snart. Hej hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.